Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, välkommen till Bajenpodden 259. Johnny heter jag.
Johannes.
Ja, Johannes. Välkommen.
Hyfsat återhämtad.
Ja. Var lite stökigt igår, eller?
Lite.
Ja.
Det blir för mycket sorba.
För er som inte har lyssnat på den då. Ja. Bara en triggervarning där. Och sen har vi gröna sidan vita upp.
Japp, yep, ständigt in the house. Ja. Någorlunda återställd efter gårdagen. Första gången jag får podda efter en vinst. Ja. Känns skitbra, även om vi snackade sönder hela matchen igår.
Precis.
Så att, kul att vara här.
Vill du dra några reflektioner från matchen? Var det bara glatt, eller?
Alltså, jag tycker andra halvlek var bättre än sitt rykte. Inte bra, men bättre än sitt rykte. Mm. Nog fan till och med mer mysbajare än Billborn är på den punkten. Så att... Men det är en lång historia.
Men du har sett om matchen, eller hur?
Jag har sett om matchen.
Då så, det förklarar en del.
Inte i helt nykter tillstånd liksom. Men man kör ju en dubbel liksom, när man kommer hem och så kollar.
Ja, men det är lättare att kolla på vinsterna efteråt än förlusterna, det kan jag säga.
Oerhört mycket
det är en plåga.
Jag var bortrest under Östersund. Jag kunde inte se den live och sen ville jag inte se den efteråt. Så, vilket är synd, för det var ju tydligen bästa matchen i år.
Ja, enligt till.
Men brukar ni gå in och kolla på även förluster i efterhand?
Nej, spola bara.
Självplågare.
Spola.
Alltså, man kan bara vara så mycket så här, självplågare.
Men du är i alla fall en Bajen-nörd, kan vi säga.
Det kan vi säga.
Ja. Och så har vi Ola Larsson. Teknisk direktör.
Yes.
Titeln. Kan vi få lite sådär, jag tänkte vi skulle köra lite bakgrund på dig. Men jag tänkte du kan få presentera dig själv, hur du liksom din karriär, så att säga.
Min karriär, när ska jag börja?
Börja nu, behöver inte ta födseln. Det kom min som väl inte.
Nej, exakt. Nej, men jag är uppväxt i Punktpinan, söder om stan. Du också?
Nej, Skarpnäck, men det är restaurangen låg ju där.
Så. Jo, verkligen. Skarpnäcksfältet.
Ja, precis.
Ja, för det är ju lite fulare sidan, det vet ju alla om som
har gått ner. Det är lite rough.
Nej, jag skojar. Alltså, det visste man inte om jag var lite, men jag är ju villa barn. Det fattar man inte först efterhand. Sådär. Nej, men så spelade fotboll väldigt mycket på Skarpningsfältet där, under hela min uppväxt. Mm. Blev rekryterad till Brommapojkarna när jag var 12 och började åka liksom dit. Och sen så spelat där uppe i BPSA-lag och spelat lite i Trelleborg i Allsvenskan. Och sen efter det så blev jag ungdomsledare i 10 år, någonting sånt där. Och efter det akademichef i BP. Och sen efter det så har jag egentligen haft fokus väldigt mycket på organisation och ungdomsfotboll. Jobbat med ett företag som fokuserat väldigt mycket på det. Mm. Och sen så kom jag in här i Hammarby för några år sedan egentligen som mentor på pojkar 13 typ, någonting sånt där. Väldigt, väldigt roligt. Alltså extremt kul. Och sen fortsatte jag, hade lite roller på akademisidan och nu har jag fått det här då på A-lagssidan, vilket jag är väldigt stolt och glad över.
Men jag tänkte bara fråga, hur kommer det sig att man då väljer Brommapojkarna framför Hammarby? Alltså, jag tänkte om man borde. Alltså,
det är
bara relevant för jag förstår ju att de hade en annat sätt att tänka på fotboll. Var det det som lockade? Att du ville, liksom...
Nej, men alltså jag ville ju bli fotbollsspelare. Och det blev man ju i Brommapojkarna. Så, och det är inget konstigt egentligen för att... man ska säga, mina kompisar tyckte ju att det var större att spela i BP, mm. alltså än att spela i Hammarby när man var liten. Mm. Så var det ju. Så att, och sen har ju BP en historia då att plocka upp egna spelare, så att den vägen upp tycker jag är liksom, var man ung talang då så var det rätt väg upp. Mm. Så det var inget konstigt val på något sätt.
Nej.
Däremot så gick jag och tittade på Hammarby, mm. alltså på Söderstadion och sådär. Mm. Men ja, det var...
Men du var liksom en av de första i den långa raden genom åren Söderort Kid som går till BP liksom.
Mm. Mm.
För att, jag menar, nu blir det en utvikning direkt här, men jag har ju liksom en teori om att många av de här killarna, om vi tar Bahawi som ett exempel, han gick väl till BP först innan Gnaget, eller?
Ja, absolut. Ja. Ja. Han var väl i BP från han var 12 eller 13 tills upp i A-laget. Så.
Men det här är liksom samtidigt de åren när Bayern harvar i botten av Superettan. Finns inga resurser, finns ingen dragningskraft annat än hela det här klubbhjärtat. Det finns ingen vinnarkultur och ingen ekonomi. Alltså, hur mycket tror man förlorar på ett antal år? Hur viktigt är det med närområdet? Liksom?
Alltså... Om du jämför med dem i BP så har ju de alltid spelat i division 1 norra som var tidigare. Mm. Och sen har man spelat i lägre divisioner än Superettan. Och ändå kommer liksom spelarna till BP. Så att jag förstår vad du menar, men jag är osäker på om det är orsaken.
Mm. Fast just BP kanske är lite speciellt.
Ja, det är dåligt. Alltså, det är kanske svårt att jämföra på det sättet då. Men jag tror att Hammarby måste visa unga spelare söder om stan att man gör det här på allvar och faktiskt tar upp spelare från unga från sin egen akademi uppåt och visar vägen, som Leo Bengtsson till exempel. Mm. Och sen att man vågar peka på det. Så att, ja.
Mm. Jag tänkte på, vi har haft en fråga förut under åren som jag har hållit på med podden. Det är det här med att, är det viktigt att vinna den här Gothia Cup eller Stockholms Cup, eller är det viktigare att liksom producera spelare i A-laget? Det har ju varit en sån här, vad ska man säga, är det viktigt eller kan man kombinera båda?
Ja, alltså det är inget motsatsförhållande liksom. Självklart att vinna Gothia Cup och producera spelare. Men för det första så finns ju ett rykte om Gothia Cup att det är världens största fotbollsturnering. Och vinner man den så är man typ världsmästare när man är 12 år gammal. Och
det där, jag kan tänka kidsen i området.
Kidsen i området tror ju det. Och det är ju vi som ledare också som faktiskt... Alltså man hör ju ledare som säger det. Nu är ni världsmästare. Nu, vi spelar i tredje bästa laget i världen. Man kommer trea. Det är bara larv.
Mm.
Och det är klart att jag tror att alla unga fotbollsspelare ska väl någon gång ta en sväng ner till Gothia Cup. Men det är främst för min... Alltså, så som jag ser på Gothia Cup så är det upplevelsen av att vara på ett fullsatt Ullevi. Mm. Att gå på Liseberg. Mm. Att gå på Heden. Alltså det är Gothia Cup för mig. Mm. Så att jag skulle rekommendera ungdomslag att åka någon annanstans. Mm. Det kostar enormt mycket pengar att åka till Göteborg. Alltså enormt mycket. Varför ska man lägga så mycket pengar för att spela... Alltså, 10 matcher på en vecka. En av dem är bra.
Mm.
Alltså fram till torsdagen så vinner man matcherna med 10-0. Mm. Varför ska man åka dit? Jag förstår inte det.
Så att...
En gång om året, alltså en gång i livet. Ja. Åk dit och ha kul, liksom. Gå på Liseberg. Men sen tror jag man ska åka någon annanstans.
Mm. Jag måste bara, när man är 12 år och vill bli fotbollsspelare. Det är ganska få som kanske man ser när man är 12 år. Men oftast de som är liksom ihärdiga och gillar att spela mycket blir ganska bra på något sätt. Det är rätt givet. Men det är ett stort beslut ändå att man ska åka tvärs över stan. För träna. Så blir du skjutsad eller åkte du själv? Eller?
Alltid tunnelbana.
Hur, liksom få med sig föräldrarna på det då? Om jag jämför med mig själv, det fanns inte på kartan att jag skulle göra någonting liknande.
Ja.
Av massa olika anledningar. Främst för att jag inte hade någon fotbollstalang.
Ja, alltså, ja, jag fattar.
Bra, ni fick
det. Det finns en bok, jag tror att den heter Grit bara. G-R-I-T. Ja. Alltså, och när jag läste den här boken för några år sedan, för första gången, då fattade jag vad min talang var. Ja. Och det är just ihärdigheten.
Ja.
Jag ger liksom inte upp. Och jag förstod aldrig, jag kommer ihåg att jag träffade en före detta fotbollsspelare i Rinkeby centrum. Kom fram till mig och så, vi var kanske 22 och bast någonting sånt där. Mm. Och vi hade spelat samma lag när vi var små, så sa han: Ola, jag fattar aldrig varför du lyckas. Du var den enda från det här laget som blev fotbollsspelare. Du var ju ingenting när vi var små. Mm. Och du vet, när man är 22, 23 eller 24, 25, man har fortfarande inte fattat. Då är det inte så konstigt. Och det handlar om för min del var ju att jag satte mig på den där bussen från Pumpinnevägen och så åkte jag dit ut till Blackeberg och så gjorde jag mitt bästa på träningen. Och sen gjorde jag läxorna på vägen hem. Alltså, förstår du, det var det. Jag hade bestämt mig någonstans. Och det finns ju också en möjlighet när du bestämmer att bli någonting, så kan du öppna ha en tio dörrar vid sidan om så här. Men jag stängde allting och så bara all in. Det här är
fokus,
det jag
vill göra. Det jag ska göra.
Bara. Och så kämpar man på.
Så landar i Trelleborg.
Ja, och då kan man ju fråga sig varför valde jag det?
Varför alltså, valde du Trelleborg? Det är alltså, en jävligt bra fråga.
Ja, men jag tycker det är kul för att jag har ett stort problem, det att jag är enormt rastlös också. Jag vill lära mig massa grejer hela tiden. Och Trelleborg för mig var en utmaning. Så att när jag var 20 bast eller vad det nu var för någonting, lämna Stockholm, lämna tryggheten och komma ifrån och stå på mina egna ben. Och det vill jag verkligen göra. Sen blev jag ju lurad av TFF egentligen. Sådär.
Jonas, ja, har vi det sagt.
Det är nästan kontinenten.
Nej, men Jonas Brorsson är en fantastisk människa. Sådär. Han körde runt mig i Trelleborg på natt, eller så sent på kvällen. Klockan 9:30. Och det var ju liksom, jag är ju van i Stockholm. Alltså, ja, du vet, det är vägar och man åker och så. Och han körde vi runt där. Det var en ordentlig vända. Men det var väl antagligen att han körde vi samma väg upp och ner. Liksom, ja, så jag tänkte, det här är en hyfsad stad. Mm.
Den enda där det fanns neonljus.
Palmer och grejer.
Bara, ja, just, nej, så nej, men, så att det var egentligen utmaningen.
Så låt oss bara prata kort om Vångavallen. Liksom. Hur åker du ner på måndag eller?
Nej.
Men... Vi alla vet ju Vångavallen är ett fasansfullt ställe. Hur var det att faktiskt spela? Liksom ha det som hemmaplan?
Ja, men alltså det är ju inte ett fasansfullt ställe längre.
Nej, det är faktiskt inte. Det måste jag erkänna. De har ju skärpt till sig lite.
Jo, och sen är det ju så också att Trelleborg har ju, de spelar ju en annan typ av fotboll än när jag spelade. Alltså det var ju bara, alltså vi hade en Mika Kottila där på topp och så var det långa bollar och så här. Jag vet inte om ni kommer ihåg honom.
Jo då.
Och Tommy, vet han, Grönlund.
Jag minns bara Issa Mangling. Ja.
Nej, alltså Vångavallen, när man spelade där, jag tänkte inte mer, alltså jag var ju mest förbannad på vaktmästaren, liksom, varför klipper du inte gräset? Men han vägrar ju. Det var ju liksom var riktigt högt.
Bra för höjdbollarna.
Ja, men så var det ju.
Och jag åker dit på hösten i kvalet när det blåser. Liksom. Det finns liksom ingen...
Men det är inte helt olika gamla Grimster egentligen, eller hur? Alltså det är liksom inga egentliga läktar att ta. Det fanns en läktar och så vidare. Så där. Ja,
men en grej som var kul med Trelleborg, det är ju att du lär dig ju verkligen att alltså här kan du vara lite skön och slå långa mackor liksom med skruv. Men där nere så måste du liksom pressa bollen under vinden. Om jag spelat golf någon gång så vet ni om att när det är motvind så måste du trycka den under. Och det är samma sak här och det lär det med där.
Ja, vi släpper Trelleborg även fast de är våra nästa motståndare.
Ja, men precis.
Vilka håller du på då?
Nej, skojar.
Men nu
för tidigt i podden för kom en sån liksom från sidan.
Ta den i slutet, mamma vekna. Ja, du, din roll i Hammarby, exakt vad är den egentligen? Alltså vad gör du?
Alltså en av rollerna har väl varit att utforma rollen. I svensk fotboll nu så är det en roll som håller på att växa fram som heter utvecklingschef. Jag vet inte om ni har sett det i andra föreningar. Och SEF pekar ju på att alla föreningar egentligen ska jobba fram en sån roll. I AIK har man en kille som heter Peter Wendberg som har den rollen. Han sitter på heltid där. I Hammarby så har vi valt att då gå in på deltid med mig på den. Och jag tror att...
Och jobbar du 50%?
Nej, absolut inte. Nej. Jag jobbar mycket mindre än så. Och jag jobbar en dag i veckan. Alltså, så det får vi liksom vara medvetna om också. Och det som vi kan gå in på det liksom att min arbetstid har varit, sen jag och Jesper kom in i det här, så har ju min arbetstid varit väldigt mycket kvällstid. Alltså, så att det har varit mycket telefonsamtal, mycket sena möten. Så här, det har varit min grej. Men nu har det liksom... håller på att förändras. Alltså det går inte, det är oprofessionellt att jobba på det sättet, framförallt mot Jesper. Varför ska han sitta upp och liksom klockan 8-12 och prata med mig? Alltså varje kväll. Det är ju oschysst. Så att jag har liksom lagt om min arbetstid, så att nu är det varje fredag kommer jag vara närvarande på grund av att jag känner att vi är nästa fas i det här.
Det är det på nya års då eller?
Nej, alltså jag tänker att vi kör nu från och med augusti nu. För mig ska det bli jätteroligt att komma närmare laget, närmare organisationen och jobba liksom hårdare med de här frågorna. Framförallt handlar det
om... Vad sitter du rent fysiskt? Då det med, eller?
Jaha, okej. Okay. Nej, men då kommer jag vara där laget tränar. Okay, så att jag kommer vara nära... Alltså, kommer vara, alltså jag jobbar ju närmast med Jesper Jansson, det är den som jag jobbar mest med. Så att, sen kommer det bli liksom frågor med Micke Hjelmberg då, gällande scoutingstrategier och sånt där, med Stefan Bilbo gällande spelidén och, så att det blir så. Min roll är väl egentligen initialt nu att jobba mot A-lagsverksamheten och skapa en verksamhet som vi kan behålla i föreningen. Någonting som är Hammarbys identitet, någonting som är vi. Som vi kan enas kring hela föreningen. Så det har jag jobbat enormt mycket.
Och hur många är inblandade i det då? Då sitter inte du på kammaren och skriver ihop något?
Nej, verkligen inte.
Det är ju det som Guds bud. Liksom.
Jo, nej, men det är det som jag tycker är intressanta med det här. Att du måste på något sätt få ihop det här. Jag tror att vi har haft flera sådana här workshops, man kan säga, där vi har varit 14 personer på plats. Och då handlar det ju liksom om att på något sätt enas kring någonting.
Har ni något läge, inte för att det kanske är avgörande, men har ni något läge haft något utbyte med supportrar eller supportorganisationer?
Inte ännu, men sen får ni ju veta att i den här gruppen så är det så att det är väldigt mycket människor i den gruppen som har tajt kontakt med supportrar. Supportrarna är ju väldigt nära det som vi gör. Alltså, förstår du vad jag menar?
Ja, absolut.
Ni är inte på något sätt utelämnade på något så sätt. Utan, men det vi känner lite, det är att till exempel en sån fråga, vad är en Hammarby-spelare? Alltså den frågan tycker jag är jätteintressant. Och verkligen få ner den och så att vi känner att det här är en Hammarby-spelare.
Vad skulle du säga svar på den frågan då?
Som alltså, det finns väl mycket, vi har pratat om ett ord. Stefan brukar ofta prata om att man är påslagen. Jag vet inte om ni har hört han säga det.
Nej.
Förmätet.
Ja, Lacho Laiban var det som genomgår sig i gårdagen.
Ja. Jag tror liksom att det är väl en av de ord som vi har pratat om, just det där att du är ni har ju sett i pressspelet till exempel när vi tappar bollen, att spelarna är ju där direkt. Och det där är svårt med fotbollen, just det här att å ena sidan så när vi har bollen så ska du vara kreativ, och när du tappar bollen så ska du vara, man säger, en förstörare. Jag vet fan om vi ska gå in på det här. Ni får bromsa om det blir så här. Men det är ju så här liksom att det är så det finns ju, om man säger så här, i alla världsreligioner så har du alltid, det finns alltid den här spänningen mellan det onda och det goda liksom. Det kreativa och det destruktiva. Och i vissa religioner har man gjort så att samma person är skaparen och förstöraren. Och de religioner som hinduismen är en sån typ av religion där man har, liksom, jag tror att det är Vishnu som är både och. Alltså han bygger upp och förstör, det är sinnessjukt. Men hur kan man som spelare ställa om så här va? Och det tror jag är något viktigt, det betyder påslagen. Att du är, å ena sidan, nu har jag bollen, nu ska jag vara kreativ och göra någonting. Nu ska jag ta tillbaka den. Det är två helt olika mindsets. Men tänk om vi kan ha det i samma person. Förr var ju det här Tern och Schwarz. Eller hur?
Precis.
Det var alltid så här, Tern skulle vara kreativ, Schwarz skulle ta bollen. Men det klarar vi inte längre, utan alla måste ju vara både och. Så att det skulle jag vilja sätta någonstans centralt i en Hammarbyare, liksom, att man är både och.
Så man kan säga Junior och Jeppe är hinduistiska gudar.
Ja, men lite så faktiskt. Och sen,
jag kan köpa det.
Ja. Du får gräva om det är Vishnu eller vem det nu är.
Jag kommer ihåg det här från grabbens religionsläxor i våras. Så att det var väldigt klart och pedagogiskt beskrivet. Bättre
men
än
det är intressant. Då är det värdeord på det sätt som ni letar efter. Snarare än att det kanske är någon sån här kort teknisk klacksparks lirare, alltså så, det är inte den typen
jo,
av så här,
alltså på något
stereotyper
sätt, alltså, jo visst, men alltså den här klubben har ju en stark identitet. Så, och det är jätteviktigt att man respekterar det som finns här. Så vi kan inte bara gå in och vända upp och ner på allting, utan det måste liksom förankras i identiteten på något sätt. Men som sagt, det här är en fråga om vad en Hammarby-spelare är för någonting. Det är någonting vi måste gräva vidare i, tycker jag, och verkligen sätta. Jag tycker också att en sån som Djurdjic här har ju kommit in med någonting nytt, har tillfört någonting nytt för mig. Som har varit ett jävla namma, man ger inte upp. Oavsett duell så går man alltid dit. Sådär. Jag tycker han är närvarande på sånt sätt att han kommunicerar också med klacken på ett väldigt bra sätt. Dels med sitt sätt att spela på. Han utstrålar energi, men också att liksom, kom igen, vi gör det här tillsammans. Så att det skulle jag också på något sätt vilja få in där. Men som sagt, vi måste, det här är ju ett givande och tagande, så vi måste få ihop det.
Men är det det du jobbar med? Ja. Med att liksom workshops och...
Ja, få alla att jobba åt samma håll. Och sen är det så här att Jesper är ju, många av de grejerna som vi gör kommer ju från Jesper. Mm. Och det får vi inte, och han har ju en sån enorm erfarenhet av det här, vilket gör att det är ganska lätt jobbat. Sen är vi ju olika inom fotbollen, att inte alla är duktiga på att skriva ner saker. Fotbollen är ju, det är väldigt så här analog. Det är ju långa telefonsamtal och sköna stories och sådär. Men sen måste man på något sätt få ner så att vi kan, så vi fattar vad vi håller på med. Mm. Och då har jag varit lite starkare på att få ner det på papper, och Jesper är väldigt stark på annat liksom. Mm.
Men du är administratören då, helt
enkelt? Ja,
som på något sätt säkerställer rutinerna på något sätt, ja. Och sen så blir det han som implementerar, ja. Kan man säga det?
Ja, men det är den tråkiga i ja. Liksom. Ja.
för det där, du är liksom, det där är rätt fascinerande med din roll, att du har ju pratat om den i ganska många intervjuer, och ändå så är den på något sätt lite mystisk, ja, i Bayernled. Alltså vissa säger att Ola, han dokumenterar bara. Mm. Och andra säger att Ola, han styr allt bakom kulisserna med järnhand. Liksom. Mm. Så att...
Ja, men det är väl, du jobbar väl i samma gebit och försöker vara lite hemlig på din blogg och sådär. Så det är kul. Nej, skämt åsido. Alltså, jag tror liksom att
jag styr allt bakom klistna med hjärnan. Men vi skulle inte prata om det
här. Jag förstår. Alltså, det skulle vara, man säger så här att jag tror att min huvuduppgift är ju att dokumentera och få ner det här. Och jag ska säga att de mesta grejerna, om vi ska fortsätta prata religion, så emanerar det mesta grejerna från Jesper. Men jag ifrågasätter också självklart.
Mm. Men
ja. Vem har sista ordet då? Vem är det som bestämmer hur det ska bli? Om ni har en workshop och diskuterar ett värdeord till exempel, som vi ska gå efter. Är det här typiskt svenska konsensus, och alla är lite missnöjda eller alla är lite nöjda med att man kommer fram till någonting? Eller är det någon som har, ja, men då är det ni eller du som tar, det är det här vi ska jobba efter.
Alltså, det är ju det här är en samverkan där styrelsen har ju, det här är ingenting som har skämt. Alltså, man säger, när vi kom in, var det första maj eller första juni eller vad det var för någonting förra året. Alltså, det är inte så att vi startade upp någonting som inte tidigare har funnits, utan det har ju jobbats under lång, lång tid i Hammarbyled. Och vi har ju liksom bara tagit vid, så att det är dumt att vi sitter där och bara hittar på massa nya saker, för så är det ju inte. Om det är konsensus i rummet, ibland,
ja, just det.
Ibland inte. Men jag tror liksom att vi, att styrkan i gruppen har varit att man vågar diskutera. Och det har varit ganska tuffa diskussioner.
Men var det som hände i vintern, ett resultat skulle du säga av det då? Den typen av diskussioner?
Ja, det tycker jag. Ja. Det var ett tydligt resultat av den diskussionen. För att vi kan inte, om vi ska peka ut en ny väg där vi som föreningar är enika om saker och ting, så måste alla vara med på det.
Ja, givetvis.
Men finns det någonting liksom ni då som är kvar, känner ni hade kunnat göra annorlunda? För det blev ett jävla ståhej med tajmingen och...
Ja, alltså man hade ju kunnat vänta 6 månader. Mm.
Men det fanns liksom ingen...
Men det förstår jag inte varför. För att jag förstår inte liksom varför vi ska vänta. Jag vet inte hur ni ser på förra året, men jag tycker det var en tydlig under sommaren där, när vi fick in en massa nya spelare. Att det var i alla fall en önskan från min sida att vi skulle börja spela en annan typ av fotboll. Jag hoppades verkligen på det. Mm. Men jag tyckte att allting pekade på att vi spelade exakt likadan fotboll under våren som under hösten. Mm. Jag har svårt att stå bakom det.
Men blir det då de facto en liksom... Nu får ni välja de som kan ta beslut, typ vd eller styrelse. Antingen så går på det vi har sagt att vi ska göra, och då måste konsekvensen bli så här om inte huvudtränaren är med på det spåret. Eller så får vi kliva åt sidan helt enkelt, för att nu låter ni någon annan styra som är på en helt annan...
Ja, så vi ställer ju inte våra platser till förfogande på det sättet. För det tycker jag är nästan lite barnsligt att jobba på det sättet. Alltså du vet att hela tiden, går vi inte min väg då skickar jag här.
Men
alltså,
samtidigt om huvudtränaren vägrar i princip då att göra, eller säga att tiden är inte alls mogen för det, och ni är helt övertygade om att den är det. Mm. då blir det ju en jävligt konstig situation att jobba då tillsammans, eller hur? Alltså det är precis det vi ser. Mm. Då blir det ju, ja, men det som man säger, vem, antingen justerar ni om allt det vi har gjort, ja, eller så flyttar ni på en person.
Men i det här fallet så är det ju så att tränartillsättningen sitter ju inte varken på mig eller på Jesper, utan den sitter ju på styrelsen.
Nej, nej, men precis, men det blir
typ så det man går och säger.
Ja, exakt. Ja.
Så att... nej, men jag tror att om i och med att det har varit så, hade det varit så att när Jesper kom in att han bara vet att man vände på saker och ting över en natt och började peka, ja, ut det nu. Det är en annan sak. Jag tycker liksom, ja, den här föreningen har hållit på så länge i den här riktningen så att det gick liksom inte att bromsa det. Det var en så stark kraft. Mm. Och jag tycker också att om man tittar, alltså det är klart att det var ett tufft beslut från föreningen. Men om man tittar i backspegeln så är det svårt att säga någonting annat än att vara ett bra beslut.
Det blir jävligt lätt att försvara. Det är bara att visa en tabell. Liksom, mm. Så. Mm.
Men jag tror de flesta Hammarbyare som jag pratar med i alla fall, de är ganska bekväma med själva det beslutet. Det var kanske lite hur de paketerade det och presenterade det som många störde sig på. Mm. Alltså hur man presenterar tränare... ja, hur det kommunicerades ut.
Okay.
Ja, så jag tror att det är nog mest det som jag tror folk... Och sen så var
men
ju...
vad kunde vi gjort bättre? Vad var det för någonting där som sa?
Ja, men till exempel när man gjorde sig av med att man hade gjort klart med nästa... För Billborn var ju ändå ju liksom klar. Att man hade man kunnat jobba ihop och bara sagt, ja men Jakob Billborn tar över... Alltså man presenterade det samtidigt. Nu var det en massa spekulationer om olika tränare som skulle komma in.
Den där norske taxikillen som jag wasted 8 timmar av mitt liv på att researcha.
Men jag tror också att det här är ju, jag är klart att jag kan tycka också att man hade kunnat lite annorlunda. Men det är ju också sådär att om det är så att vi ska jobba med processer, då finns det ju liksom en process för hur man ska göra i en anställning. Mm. Och en anställningsprocess går ju ut på så sätt att du måste ta in en massa olika personer. Mm. Och sen får man intervjua dem och så får man se vilken av de här som är bäst. Mm. Och det var det som pågick.
Ja.
Och sen är det klart att man kan tycka att vi hade kunnat göra annorlunda. Men det, ja, jag köper vad du säger. Mm. Men det, jag ska säga, när man jobbar på det här sättet som vi har börjat göra med de här processerna så kan det bli såna där grejer.
Mm. Jag tror också en av grejerna som gjorde att det blev ännu mer, när det väl blev klart att det var Billborn nu, så var ju att aha, så blev det han. Man trodde man hade något annat namn som skulle komma in och så kommer någon
liksom, det
från organisationen kände lite så här, nu verkar det vara total panik. Nu skickar man bara upp assisterande typ och låter
han. Nu slänger man in honom.
Exakt. Sen har det ju blivit jävligt.
Och han gjorde väl någon lång intervju med Fotboll Direkt typ 3 dagar innan där han säger att jag har absolut inget intresse av att bli huvudtränare. Och det är klart man säger så i den processen, då kanske man inte ska ta det snacka för att överhuvudtaget.
Men ni börjar ju lära känna Billborn lite mer nu. Och sett i backspegeln så kanske ni kan förstå hans citat på ett annat sätt. Alltså, det här är en ödmjuk herre. Mm. Och sen kan han vara väldigt vass i sina kommentarer. Mm. Men han är enormt ödmjuk. Mm. Jag tyckte aldrig att det var något så här. Jag har ju självklart inte varit osäker på Stefan. Alltså, jag blir bara så här, alltså fattar inte folk.
Mm. Det blir men ni känner ju varandra sedan länge.
Såklart. Mm. Så det är klart att...
Ja, precis. Jo, men du visste vad du hade honom.
Det är klart att jag visste vad han var. 100%. Mm. Så att, en grej där som jag tycker Stefan har gjort bra. Jag vet inte om ni har tänkt... Det har ni säkert. Ni tänker så jäkla mycket på det här. Mm. Men om vi tittar på en sån kille som Tankovic till exempel. Titta på vad han gjorde under förra året när han kom hit. Och jag upplever att instruktionen till Tankovic var jobba hårt i försvarsspelet. När du får bollen, kladda inte så jävla mycket utan släpp bollen. Mm. Så kommer Stefan in. Mm. Och så är de på läger i Portugal. Och så instruktionen till Tankovic. Du vet, när han misslyckas med en dribbling. Då kommer instruktionen. Testa en gång till. Mm. Alltså det är två helt olika poler hur man ska driva ett lag. Eller hur man driver ett lag på. Mm. Och det är så enormt intressant hur Stefan har fått en sån spelare som Tankovic. Att blomma ut på det sätt som han gjort i år. Mm. Bara genom att tro. Alltså så här, säga rätt saker. Mm. Så att de bitarna har aldrig varit samma sak med Khalili såklart.
Mm. Ja, han har gjort otroligt. Otroligt mycket.
Alltså, du och Billborn, ni har jobbat ihop, det är typ 16 år nu, eller?
Ja, sen 2002. Mm. Mm.
Så att, när ni jobbade ihop där med pojklaget i BP, liksom, hur såg arbetsfördelningen ut? Vem gjorde vad? Vad hade ni för dynamik? Liksom?
Alltså, Vi har väl, Stefan får, alltså, vi har väl pratat i telefon skulle jag säga, egentligen dagligen sedan 2002. Och jag tror 2005, det var det året som jag gifte mig. Då hade jag så mycket hotellnätter med Stefan. Alltså jag tror vi var utomlands 7 eller 8 turneringar. Alltså vi hade, vad blir det, 7 gånger 5? Alltså så det är så här nästan 40 övernattningar tillsammans det året. Och min fru och jag, vi hade ju bröllopsresa och vi var borta, du vet, bara några dagar. Och undrar liksom, vem är viktigast i ditt liv ungefär? Men,
och vad svarade du?
Ja.
Är du fortfarande gift?
Ja, jag är fortfarande gift.
Samma.
Ja.
Vi tar inte det på. Ja.
Nej, men Stefan, vi har ju haft en sån relation som är väldigt tajt under lång tid och så. Men sen tror jag också att många blir lite, skulle jag säga, lite rädda i vår närhet sådär. När vi två sitter. Mm. Det är väl kanske ungefär som två bröder eller två kompisar under en längre tid, att man får en viss jargong. Och att andra människor kan tycka att det är lite jobbigt. För vi blir ofta ovänner.
Högljudda.
Ja.
Vad blir ni ovänner om?
Det kan vara typ så här, den här vändningen, den ska du göra med höger ytterkida här. Och när du gör vändningen med ytterkida, då ska du böja på knät på det här sättet. Ja, men nej, det ska man inte göra, utan det ska vara skitlöjligt. Och så kan det bli bråk över sådana där saker. Men det är ju också någonting som har gjort att vi har ju utvecklat varandra. Och liksom verkligen vässat argumentet. Så det tycker jag var kul.
För att ni framstår ju liksom så här utifrån som ganska, eller väldigt olika personer. Mm. Liksom. Där det är lite svårt att sätta fingret på vad det är exakt i som kännetecknar er, men man vet att det här är två så här motpoler nästan.
Ja, alltså motpoler, alltså, det som har enat oss hela tiden är att man hela tiden vill bli bättre och intresserad för detaljer och ska säga.
Men är det ett övertagande, BP har infiltrerat Hammarby nu och liksom tar över och gör, och får, nu får alla chansen i en stor klubb istället för att vara på fortfarande BP. Är det det vi ser egentligen konkret?
Alltså jag tror att
vimlar av BP-kopplingar i Bayern just nu.
Nej, men det är klart att jag har ju min bakgrund i BP och älskar den föreningen, självklart. Men jag försöker att se mig själv som en individ och inte som en del av ett kollektiv liksom. Jag är bara här för att göra mitt absolut bästa för den här föreningen och se till att det går så bra som möjligt. Och då tycker inte det spelar någon roll om jag är från BP eller från Halmstad eller från Stavanger. Alltså det, ja, jag kommer göra mitt bästa för att det ska bli så bra som möjligt här.
Men ditt jobb nu då? Det är att jag tänkte på det här, Jesper Jansson säger tydliga roller. Mm. Är det någonting som kommer från dig?
Alltså,
Jag får en känsla av att det är någonting du har pratat med.
Ja, nej, men vi, när vi satte de där tre orden så var ju den första är vinnarkulturen där, och det har vi pratat om lite här att det är ju svårt att få in en sån, hur får man in en vinnarkultur i en organisation? Mm. Hur vänder man en kultur? Just den grejen tycker jag är enormt intressant. Det skulle man kunna ta till vilket företag som helst och göra samma sak som vi gjorde. Eller som vi har försökt att göra. Hoppas att vi kan fortsätta göra det. Men just tydliga roller, det var... Jag vet inte vem det var som sa det. Det spelar ingen roll. Alltså det var säkert Jesper. Mm. Men visst, det hade kunnat vara något som jag säger, för att jag tycker om att man vet om vem det är som ska... Vem ska prata med en viss fråga? Vem är det som gör vad? Ja, det tycker jag är viktigt. Ja visst, så hade det säkert kunnat varit.
Ja. Men all den här dokumentationen då, det är liksom lite truppstrategi men en föreningsstrategi. Det ska bli någon sorts Bayern-bibel eller Bayern-vadgita eller vad man skulle kunna kalla det.
Bra där. Bra gjort. Jo visst. Jag tror också att det är ju ett dokument som, om vi tar till exempel truppstrategin, så är det där, i början så är det ju någonting som du sitter med på ett PowerPoint-dokument. Mm. Och då är det ju någonting som funkar väldigt bra så att vi kan visa upp det för varandra. Men det är väldigt svårt att redigera i, eller hur? Man ska ta en spelare, flytta ut och så, alltså så här, det är skitjobbigt, gruppera och sånt där. Så när man gör om saker och ting till Excel, då blir det mer och mer dokument som du faktiskt kan jobba med. Mm. Och vi befinner oss där det är, alltså det går så mycket snabbare. Och liksom, mm. Så det där är ett dokument som jag jobbar med varje dag i den rollen. När det gäller till exempel att titta på vilka spelare ska in. Alltså om du har en planering 3 år framåt. Så här, när går den här spelarens kontrakt ut? Vilken typ av grupp tillhör han? Mm. Vilken typ av spelare ska vi få in då? Vad har vi för någonting nerifrån? Mm. Vad har vi för spelare som kommer från... Ja, nu är det Afrika då som har varit. Mm. När kommer de in? Hur ska de komma in? Och så här. Så det är en planering flera år framåt som man kan se väldigt tydligt.
Mm. Hur nära... För det är 1 år sedan ungefär. Hur nära ligger ni den planeringen nu, skulle du säga? Så som när ni börjar skissa. Är den fortfarande på liksom... implementeringsstadiet, eller är vi mitt uppe i den nu? Det är ett väldigt mycket levande dokument.
Ja, nej men alltså det har varit, grejen är så här att alltså när Jesper jobbade ute efter truppstrategin i sommarfönstret förra året, då var det ju mycket tydligare för honom. Ja. Eller hur? Mm. För att han kände, det här var liksom, det kom ju från honom. Mm. Men nu är det någonting som flera förstår. Mm. Så att återigen, om vi tittar på rekryteringen av Djurdjic eller Fällman för den delen. Det är 2 rekryteringar som jag känner är väldigt tydliga. Så att, som man kan förstå. Så här, varför tar vi in den spelaren? Ja, men det är tydligt. Mm. För mig är det i alla fall. Mm. Och det har blivit tydligt för styrelsen. Det går mycket snabbare. Liksom. Okej, vi vill ha in den här spelaren. Förr kunde det ta lite tid, för man förstod inte. Men nu är det liksom, det går mycket fortare.
Hur många delar är det som saknas idag på eran... Liksom? Som du känner, om vi får... Och det fanns obegränsat med resurser, alltså inte på löjlig nivå.
Då ska man nog skriva om strategin. Ja. Så vi får väl anpassa den hela tiden var vi befinner oss nu.
Ja, den där frågan hade jag också funderat på. Liksom, du var ju på ett informationsmöte i höstas och presenterade truppstrategin. Mm. Liksom, hur mycket har den förändrats liksom, beroende på hur vi har kommit i inte, utvecklingen?
Nej, alltså egentligen skulle jag säga att kategorierna är de samma. Det som vi gör hela tiden är att på detaljstadiet, du kan, ja, till exempel om vi tar till exempel flöden och spelar mellan grupper. En sån fråga är ju intressant att diskutera. En annan fråga kan ju vara så här: när ska vi utvärdera spelarna? Hur många gånger om året kan vi utvärdera dem? Vem ska göra det? Massa sådana där grejer som liksom hela tiden kommer in. När man rör sig in mot ett fönster till exempel, då sitter vi ju och så man säger okej, vilka avtal är det som går ut? Vilka, och det här sker ju månader innan fönstret. Om vi tar till exempel Borges, det tyckte jag för mig var ju superintressant. Just det där att vi visste ju om att det här är den positionen vi söker efter. Vi söker efter den här kategorin spelare. Var finns de bästa vänsterbackarna eller ytterbackarna i världen? Ja, men vi åker dit. Och sen så gjorde de en resa dit. Mm. Och så hade vi förberedde då med en massa analys, självklart. Men också, alltså, man måste ha både och, ögat och analys. Det är jätteviktigt. Mm.
Men hittar man en kille som Borges, liksom, som aldrig har spelat på någon högre nivå, hittar man honom i de här programmen? Finns det siffror killar? Alltså, liksom?
Jag tror att det är viktigt när man jobbar med såna här saker. Att å ena sidan så har vi analys och data och det är jätteintressant. Men det finns också enormt mycket kompetens i de människorna som vi har i organisationen. Om man tittar på erfarenheten för både Hjelmberg och Jansson, så är ju det högt kompetenta människor. Jag menar, om du tittar på Hjelmberg...
Men då är det ju nätverk vi pratar om nu. Ja, alltså, de har kontakter i plats i Brasilien.
Men samtidigt så är det så här att från ett nätverk så kan du få upp namn och så kan du ta fram analytics.
Ja, men absolut.
Så det är inte så svårt.
Nej, precis.
Men jag tror att man får inte glömma bort ögat. Du vet, när du står där vid sidan, så som de såg Borges i det här fallet, liksom att när man står där vid sidan, då måste man våga lita på det man ser.
Ja, exakt.
Sen kan man titta på data också. Men
att man upptäckte honom, eller hittade honom, var det ett resultat av att han åkte in på random och gick och kollade på en match? Det hade man ju naturligtvis redan fått information om. Kom hit, kolla på den här liran. Kan han passa det ni söker? Ja. Så måste det vara.
Jo, men verkligen. Alltså, om vi söker vänsterbacken. Alltså, ni visste ju, alltså... Det är klart att man åker.
Jo, men det jag menar är att man åker inte ner i månader så går man och kollar på så mycket fotbollsmatch man kan och bara skriver upp.
Nej.
Redan innan har man ju kanske ett namn eller någonting.
Ja, verkligen.
Ja, precis.
Men du jobbar med, om vi säger att vi ska titta på ytterbacka nästa år. Har du namn då eller egenskaper?
Jag har inte, alltså så här, jag är ganska ointresserad av vilken spelare det är. Alltså vilket namn, jag är ganska ointresserad. Jag är intresserad av att skapa typer. Och att det ska vara tydligt liksom så här, hur vi har jobbat, hur vi har fått fram. Det är jag intresserad av. Och att när vi väl har hittat en spelare, du vet, beställningen kan ju vara en spelare i en viss kategori, en viss position, och så kommer de tillbaka från Brasilien så nej, men nu har vi en ytterforward här.
Ja, just det. Ja, men precis. Hur gör man då?
Ja, men hur gör man då? Alltså, så, och då tycker jag liksom att det är viktigt att beställningen och resultatet måste ju på något sätt hänga ihop.
För så, det vet vi på sköna historier i fotbollen. Alltså, speciellt tidigare, 90-tal och så, då kunde man ju kanske leta efter en mittfält där, men så hittade vi en mittback i Polen helt plötsligt istället. På en sån resa, för att det var lite dåligt väder. Man såg inte riktigt vem som spelade på vilken position. Alltså, man har ju hört sådana varianter.
Ja.
Det är ju bra om man kan höja sig från den nivån, tänker man.
Alltså, det kommer säkert hända såna saker igen, liksom. Men målet måste ju vara att vi, om vi har en strategi, så måste ju målet vara att vi följer den. Det måste ju målet vara. Sen kommer vi göra enormt mycket misstag.
Men också gå utanför den mallen då, för att om det dyker upp en arkansäng helt plötsligt då, som kanske inte var enligt plan eller ligger i något dokument och bara det här nu ska in. Hur resonerar man med att ta i konkreta fallet då? Nu har det varit väldigt tydligt, det var en jättechansning kan man säga i princip, för det har ju alla inblandade varit överens om. Men gör man det nästan mest för att man ska vara schysst mot supportrarna, eller är det för att det verkligen är någonting? Men han ska ju kunna gå in och lyfta laget faktiskt.
Så.
Liksom, det blev det ju inte så.
Nej, men alltså jag vet inte. Jag var på Erkans första träning till Nacka. Och jag kände på det träningspasset direkt att det var någonting som hände i gruppen. Mm. Det var någonting som hände i gruppen. Jag kan inte säga om det var Erkan. Nej. Eller om det var Nico. Nej, eller jag vet inte vad det var. Men det var någonting som hände. Och ibland så kan den här typen av grejer vara viktiga för att få igång gruppen. Mm. Och det tror jag har varit en av Jespers styrka, att känna de här grejerna. Att gå vid sidan av, du vet, all analys som jag kanske gillar. Och så går han vid sidan av det så här, men...
Om vi lyfter in den här eller de här, då kommer det hända någonting.
Skriker du då eller?
Ja, men då kan jag säga liksom att... om vi skiter i Erkan-fallet, om vi kan titta på något. Det har ju varit en massa andra grejer. Ja. Så kan man ju säga att då försöker jag ju liksom att... Jag blir på något sätt... Jag blir som han i Sagan om ringen där. Jag måste ju på något sätt skydda my precious på något sätt. Och hålla fast i det.
Bajens Gollum.
Ja, men jag är Bajens Gollum där. Och det är väl lite som att då säger jag ifrån självklart att gör vi verkligen rätt.
Ja.
Så, men, och det tror jag också att den här, vi måste ha konflikter i verksamheten.
Mm.
Vi måste ha folk som vågar säga emot. Mm. Och vi måste ha folk som vågar säga att man gör någonting bra.
Mm.
Och där tror jag att vi befinner oss.
Men just det här, även om det är högt i tak, kan det finnas något problem med att du då i din roll som teknisk direktör och huvudtränare är typ BFFs sedan så många år tillbaka?
Ja, alltså det är väl klart att det, så skulle det säkert kunna vara. Men det kan också finnas enorma möjligheter. Men om du tittar på Stefan här, frågan är om han hade fått chansen om inte jag hade varit i verksamheten. Sen var det Jesper, det här, alltså, saker och ting kommer ju från Jesper, jag sitter inte och pekar. Ta in.
Men det du säger är då, han hade inte haft jobbet om inte du hade varit där.
Nej, det säger jag absolut inte. Jag säger bara att jag försöker komma med, alltså, så att allting behöver inte vara så svart och vitt hela tiden. Utan att jag tror att det finns negativa saker med att jag och Stefan har en lång relation med andra. Det tror jag definitivt att det är.
Men vad skulle du säga? Vi låtsas att det går knackigt och det liksom... Vi låtsas att vi inte hade haft den här positionen som vi har nu. För nu är det ganska lätt att säga att vi har kanske vår bästa säsong på jättemånga år. Vi spelar kanske bästa fotbollen vi har gjort på 20 år. Men vi låtsas att det inte hade blivit det utfallet. Mm. Att inte resultaten hade kommit med. Hade inte det blivit problematiskt om man kanske gör sig av med honom och du har den här rollen? Skulle du finna dig i det, eller skulle det vara problematiskt för dig att fortsätta jobba?
Om Stefan skulle försvinna?
Ja, men vi vill säga att alltså, han förlorade derbyt och det bara, du vet, vindarna när det väl sätter igång inom Hammarby led, det kan ju vara ganska kraftigt.
Vi säljer eller på ledande spelare och ersättaren inte lyfter inte på samma sätt.
Fast då sparkar väl Jesper?
Ja, det är också möjligt.
Alltså jag hör ju vad ni säger, och det är klart att vi får helt enkelt se vad det blir, men jag har försökt att hela tiden utgå ifrån, jag har strategin. Och det är tydligt att se när någon bryter med den. Det är ganska enkelt. Mm. Alltså när vi plockar upp Björn och vi kickar långa bollar sista fem på... Det är brott. Mm. Alltså, Och det säger Stefan också ofta efteråt att det här var inte bra. Mm. Så, om vi tar till exempel...
Men säger du att det, så ska vi egentligen aldrig agera?
Alltså, det här är, Stefan är den som bestämmer nere på plan. Om han känner att det är ett bra sätt att jobba på sista fem, då ska vi göra det. Det är Stefan som bestämmer. Men vi har sagt att vi ska försöka att hålla oss fast vid det sättet. Det har vi sagt. Men Stefan är också den som bestämmer kring... Alltså det är inget, jag tycker inte det är något konstigt alls.
Nej, inte alls. Men det jag menar är att egentligen så är instruktionen då, hela vägen till 90 plus ska vi lida
på. Ja, för Stefan brukar alltid säga, det har han sagt här också, att om det var så att vi trodde på att vi skulle slå långa bollar på Björn, då skulle vi ha gjort det från minut ett. Mm. Alltså ökar chansen verkligen att göra mål om vi tar upp honom sista fem. Men,
för publiken står gärna i just ett sånt läge om det är 0-1 och det är 5 plus tillägg kvar. Mm. Vad fan, liksom, gör det, för det är som klassisk sån här...
Jag vet, det kan jag känna också. Framåt.
Men det är ju verkligen frågan hur ofta det resulterar och hur bra det egentligen är. Eller om det mest är...
Men kan vi inte ta, jag får ta tre exempel och se om de håller. Får se vad du tycker. Ja. Ja, men lek med tanken, vi är ju alla och tittar på samma fotbollsmatch. I motståndarlaget spelar en forward som inte har någon hals. Alltså, huvudet hänger, alltså är nere på kroppen. Ja. Liksom sådär. Ser skitroligt ut när han springer. Vi har ju dömt ut honom från minut ett. Herregud, hur kan de ha honom där uppe? Det går ju inte. Men alla siffror pekar på att han gör allting rätt och att han är deras bästa fotbollsspelare. Men vi dömer så hårt utifrån hur folk ser ut hela tiden. Det är frågan, det är den första grejen som jag tycker är... Den tycker jag är intressant med fotbollen. Tänk om vi kunde bli lite mer objektiva i vårt sätt att se på prestation. Den andra grejen är ju här att ta skott. Fansen skriker hela tiden på att vi ska skjuta.
Det är gammal klassisk. Mm.
Klassisk skjut. Ja. Och vi tycker också skjuta utifrån. Mm. Men egentligen så är det så att egentligen 10 instick som är 9 instick som misslyckas och det tionde når fram är ett bättre beslut än att ta ett skott från 20, om du tittar på statistiken. Mm. Eller om man tittar på expected goals. Och det här, och så samma sak. Omställningar. Man är så rädd för att vi har bollen. Vi håller på att bolla utanför motståndarlagets straffområde. Man är så rädd för att slå insticket på grund av man är rädd för omställningen. Mm. Men statistiken pekar på att omställningen inte alls supermycket farligare än om motståndarna etablerat spel. Mm. Alltså, och det är så mycket känsla hela tiden i det vi gör.
Gamla sanningar.
Ja, och det, vi ska ha känsla. Det är skitviktigt, för det är därför man tycker om fotboll så mycket. Mm. Men på något sätt måste man balansera ibland och fundera lite kring det här.
Men nu är vi inne på någon form av moneyball-resonemang. Nej, på sätt och vis ändå.
Jo visst, men jag tror också att, jag tycker inte att Hammarby ska gå åt det hållet fullt ut. Nej. Men jag tror att man ibland måste fundera över varifrån de här, du vet, gutturala skriken kommer ifrån och hur pass konstruktivt det faktiskt är. Mm. Mera så.
Man måste ha lite mer impulskontroll på tränarbänken liksom.
ja, men det tror jag.
Jo, men det är en sak det du säger, och jag tycker inte det finns någon konstigheter i det egentligen. Det är fullt logiskt. Men det är en annan sak att konstatera att om man har en spelare som är 1,90 bäst i allsvenskan på att nicka bollar, om man slänger upp på de sista 5 minuterna och slänger en lång boll, så kommer han ju antagligen vinna bollar där uppe också, eftersom han vinner om han är längst ner, eller hur?
Ja,
och då öppnar ju det upp sig. Det är snarare det jag tänker.
Ja, men jag
det säger inte att vi ska göra så varenda match, men det vill anledningen inte varför man skickar fram honom.
Jag förstår ju vad du säger. Ja. Alltså, men då egentligen, om du skulle ta det fullt ut, då ska ju han spela där uppe på topp från början.
Man kanske är viktigare där bak och rensar undan först. Då. Så det, fan vet jag, det är inte jag Stefan. Men eller, hade man haft 2 paus hade ju problem.
Men går det att analysera pausen överhuvudtaget?
Ja, alltså det...
Alltså, när man allvarligt, jag har inte fattat att vara... Okej, jag har fattat att han är en jättebra back. Men han passar ju...
Jag brukar säga liksom, vilken är pausens position? Ja, det är där bollen är. Liksom.
Det var ju någon som lade upp en bild igår, var det på någon intervju med honom på tvn, där det står försvarare, mittfältare, anfallare. Såg ni den i matchklasset?
Är det HTV eller?
Jag vet inte vad det är. Där det är bara målvakt som saknas.
Men jag menar, han måste ju liksom vara någon sorts jävla statistiskt unikum.
Ja. Alltså, han står ju ut på samma sätt. Dibba stod ju ut enormt på sina siffror. Alltså, det var löjliga siffror han hade, Dibba. Och Björn har ju också sådana siffror när det gäller huvudspelet. Alltså, det är ju... Ja, ni är fruktansvärda. Mm. Mm. Så att... det är klart att det går att analysera en sån som Björn. Och jag tycker liksom att man har väl gjort ett bra jobb genom att ta ner honom som mittback, och så har man bestämt sig för att du ska spela här. Sen är det klart, spela nytt back igår eller och
spela, ja,
så här. Men han, och det som har hänt också med Björn är att som mittback har han blivit väldigt bra också. Mm. Det är inte bara så att han är bra på huvudet, han är en väldigt bra mittback. Mm. Och det är ju creds till tränarteamet här, där man helt enkelt har bestämt sig från dag ett att, ja, från Jocke och Pablo framförallt ska jag säga, och Stefan då, att vi ska göra den här killen till en grym mittback.
Mm. Nu ska vi kanske inte grotta ner oss på Paulus, men det känns som
man kan alltid grotta ner sig på Paulus.
Ja, men han fungerar bra med en mer stabil som Fenger, Fällman, men när Paulsen står till exempel med en Junis, så är det inte lika bra.
Jag vet inte, alltså, jag tror att Paulsen också har tagit steg under året, vilket gör att du kanske får man kanske ska utvärdera honom först i januari, ja. Sen tror jag till mars, så att han har tagit enorma steg där. Så att jag förstår vad du menar, ja. men det kanske är så att han mycket väl skulle funka med en junior eller en junior.
Och samtidigt det självförtroende vi har i truppen idag hade vi naturligtvis inte när vi gick in i årets början. Mm. Och då är situationen helt annorlunda, så att komma in och få misslyckas som yngre och ha något tryggare runt omkring, det är klart att det är, yeah. Men det är inte liksom kniv på strupen direkt, varken tabellen eller någon annanstans.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Du, Analytics Sports jobbar ju ni med.
Yeah.
Ja, hur mycket, vad hjälper dem egentligen?
Ja, det är svårt att säga. Alltså, jag tror att framtiden inom fotbollen har, ju mer vi vet om oss själva och ju mer information vi kan sortera bort, det vill säga har motståndaren en kort hals eller inte.
Mm.
Alltså, jag förstår vad jag menar. Alltså, så här, ju mer objektiva vi kan bli att utvärdera både oss själva och motståndaren, det hör till framtiden. Det behöver inte, med det sagt, behöver inte betyda att kompetensen som huvudtränare ska försvinna och att man ska ersätta det här med ett gäng. Nu ser inte hackare ut. De ser inte ut som de gjorde förr. Alltså, det kan vara sköna snubbar. Alltså, så här, vi har ju två stycken i verksamheten nu som är sköna snubbar, verkligen. Men,
inga finnar.
Nej, inga finnar. Så. Nej, men jag tror att om man vill leda utvecklingen inom fotbollen, som Hammarby bör göra, då måste man göra någonting åt det här. Och man kan inte haka på det som alla andra gör. Det vill säga, vi kan inte köpa in en tredjepartstjänst. Utan vi måste sitta på datan själva. Och därför måste vi ha... grabbarna som tar fram algoritmerna måste vara anställda av oss.
Men det där låter ju lite farligt om man jämför med andra verksamheter. För det man har lärt sig efter, jag har varit ganska många år på den verksamhet jag håller på med normalt då. Det sämsta som finns, det är ju att utveckla ett program själv jämfört med att ta ett etablerat och anpassa till sin egen verksamhet. Alltså, är det du säger att vi ska uppfinna här hjulet?
Det beror på vilken typ av verktyg du pratar om.
Ja, men jag tänker, om vi har ett ordersystem eller kundhanteringssystem eller vad som helst. Om man säger så här, fan, men vi har en sån unik verksamhet, så vi ska göra en eget.
Ja,
och så finns det liksom 15 standardsystem. Nej. Vi ska så försvinner företaget som man anlitade, eller de blir uppköpta någon annan och ingen support finns kvar, hela det. Alltså ut det perspektivet. Så när du säger att ni ska ha datan själva, ska ni skapa någonting som redan finns där ute då?
Ja, alltså om vi tar till exempel sättet hur du räknar, om vi tar ett mått som expected goals till exempel.
Ja, just det.
så kan du ju räkna det på en massa olika sätt. Och då är det viktigt att veta hur man har räknat ut det där. Och då måste vi tweaka det så vi förstår vad vi håller på med. Och den grejen måste vi äga själva. När vi utvärderar, alltså vi plockar ju data från en tredje part, alltså API, med genom API och så får. Men till exempel sådana här vad ska man säga, kedjor, sekvenskedjor som är intressanta, alltså varifrån slår vi de flesta passningarna in i sista tredjedelen, och hur har bollen kommit till den platsen, varifrån erar vi bollen för att komma in i en zon som sen slår in, alltså sånt tycker jag är enormt intressant. Men sen är det en skillnad mot vad jag tycker är intressant och vad tränarna tycker är intressant och vad spelarna tycker är intressant. Och vi är inte helt framme där den här informationen sitter i spelarna ännu.
Men det där är lite så här hönan eller ägget. Alltså var kommer den här statistiken ifrån? Värvar man spelare som bekräftar eller bygger vidare på den statistiken man redan har, eller tar man in en spelare som sedan i sin tur kanske ändrar förutsättningen på statistiken?
Alltså, jag fattar vad du menar. Men du har ju olika grejer. Ja, men verkligen. Men du, visst. Men så här, vi har delat upp det i tre olika delar där scoutingen är en del, utvärdera motståndarna en grej och utvärdera oss själva en tredje grej. Och scoutingen där, alltså, den är ju vad den är. Alltså, det är ju data, så här, men hur vi utvärderar motståndaren, det måste vi ju verkligen börja, det måste man ju jobba med. Och hur vi tittar, tänk, det skulle vara kul om man på sikt skulle kunna nå ut med den här informationen, för att spelarna är intresserade generellt sett. För de vill ju bli bättre. Det skulle vara kul att nå ut med det här på sikt. Men jag fattar, jag kommer inte pusha det här liksom, utan jag kommer ta det lite lugnt. För att jag vet att det finns ett stort motstånd mot det här.
Jag tänker att med statistik så kan det bli så att om man upptäcker att fan, vi är jävligt starka på vänstra sidan av första delen på motståndarnas planhalva. Men där är det någon som är bra på vänsterfotad spelare. Ska man ut och då hitta en ny för att bekräfta att man ska fortsätta vara på det sättet? Eller verkligen, tar man in en annan spelare på högra sidan som är precis lika bra och sen så svänger statistiken? Ibland blir det som man frågar, får man svar?
Men jag tror också om du tittar på, vi tar en sån som när Magnus Persson fick lämna Malmö FF. Och sen så sitter han på presskonferensen efter Trelleborg. De har förlorat mot Trelleborg. Och så säger han att statistiken pekar på att vi har gjort en bättre match idag än vi gjort tidigare. Och fansen vill höra. Och spelarna också för den delen. Vi har varit för jävla visiga. Vi ska aldrig förlora på Bångavallen mot Bonnage. Alltså, det vill ju fansen höra. Och jag tror att man får inte bli dum när man håller fast vid statistiken.
Du måste, men det där är ju operationen lyckades med patienten då. Ja, det är det han säger där. Och det är en fel läge att göra den diskussionen.
Helt fel. Men sen är ju så här att om du har en idé och tror på det så vill man ju gärna köra, pusha. Men så, på så sätt var det, jag tycker Mange är intressant på så sätt att han kör ju sin grej. Men jag tror att där vi är så måste vi, om vi lägger in 5 kronor till analys, då måste vi också lägga in 5 kronor till hjärta eller liksom så här,
absolut,
känsla.
Absolut.
Ja. Man måste ju kommunicera det på ett annat sätt. Om man kan inte gå stå på en presskonferens liksom och säga att ja, men enligt expected goals hade vi vunnit den här matchen med 4-1, om man har vunnit med 0-1, utan då får man säga att vi var jävligt ineffektiva.
Ja, men exakt så.
Magnus Persson verkar ju haft otur med siffrorna hela sin karriär som tränare i för sig, men det är en annan diskussion.
Så det är en helt annan diskussion.
Ta en annan podd.
men just det här med scouting då, där börjar det ju ändå bli ganska utbrett liksom. Det känns, en känsla jag har, du får gärna rätta mig om jag har fel här, det är liksom att det här också gör att det utmanar lite grann gamla regler om marknadsvärde. Jag menar, innan de här siffersystemen fanns så skulle man aldrig kunna sätta en prislapp på Björn Paulsen på 20 millar. Liksom. För att då såg man hans ålder, man såg hans kontraktslängd, man såg visst han är jävligt bra på nicka, men om man har statistiska data som bevisar att han är bäst i Norden på huvudspel, liksom, så då
bra
blir
poäng.
Det en helt annan grej.
Enormt intressant och bra, jättebra poäng. För att det är just den här frågan, en av de uppgifterna vi fick, eller framförallt Jesper då, är ju att hur ökar vi värdet hos våra spelare? Och det här är en sån sak. Alltså, när du ska sälja någonting så är det nog viktigt att du vet vad du säljer.
Och vad är USPen med den här spelaren?
Ja, eller? Och med det här så är det ganska enkelt.
Jo, men så är det ju. Alltså, vad fan. Det lär ju finnas en och annan klubb som säger det vore jävligt bra om vi hade en grym huvudspelare i vårt lag. Ja, så dyker det upp någon i systemet. Eller?
Jag var på väg att säga kopior nyss, men jag hade impulskontroll.
Men jag tänkte på att lyssna, unique selling point. Det är det.
Jaha, ja,
okej. Okay. USP.
Men vi utgår från alla vet vad expected goals och sånt är. Så påläst
är
de.
Det är, de kollar på tv.
Är det dags för en paus? Är det det säger?
Hasse Backe har lärt dem allt om det.
Du, jag tänkte, men mycket, det blir mycket siffror och sådär, men alltså det, hur viktigt, lägger man in siffror till exempel med, jag tänkte på lokal förankring, banhjärta, när man tar fram spelare. Jag tänkte en sån här spelare som Dibba till exempel, han hade ju en väldigt lokal förankring ute, liksom han lockade ju liksom Brandbergens liga ut och kollade på derbyn och sådär. Men hur viktigt är det liksom i de här, när ni rekryterar spelare? Finns det med där att det måste ändå finnas liksom, vi måste ha någon som är bajare, men Kennedy gör ju sitt sista år. Det blir ju liksom ett, jag ska inte säga att de andra inte är Hammarby gör på något sätt, men hur viktigt är det att ha en sån i föreningen liksom, som är liksom...
jätteviktigt. Mm. Och den är rankad väldigt högt alltså inom just den kategorin vi pratar om. Mm. Så att men jag vet inte. Det är klart att den lokala förankringen är enormt, jag tycker den är enormt viktig. Mm. Men jag vet inte hur man ska rangordna den.
Nej, alltså,
men jag tror liksom att främst för mig så har det varit, eller så som vi har diskuterat, har varit liksom att få upp spelare från akademin. Att det har varit det som har varit orsaken till lokala förankringen. Alltså, det är bara en Hammarbyare och från Brandbergen. Men tänk om vi, alltså vi kan inte bara leta efter Stockholm. Alltså så att du, att ha varit i Hammarbys akademi, att vi har fostrat dem, att ha jobbat, det skulle jag sätta ännu större värde i. Mm. Men jag är med dig.
Nu är inte du scoutingansvarig, men en sak som ofta dyker upp, speciellt i supportersammanhang, man diskuterar vad som kunde ha hänt och om inte omfanns och så vidare. Det är ju när andra klubbar långt utanför Stockholm, precis som lite helt konkreta fall egentligen, snappar upp någon från Stockholm och gör det till en bra, duglig eller en väldigt bra allsvensk fotbollsspelare, så tänker man inte, hur fan kunde vi missa den här spelaren?
Mm. Finns en kille i Kalmar nu som jag aldrig kommer ihåg vad han heter.
Till han bor i FF nu.
Ja, precis. Mm.
Så då tänker man så här, hur fan kunde man missa det? Det finns ju 100 olika anledningar till det. Men rent generellt, vet man inte egentligen vilka alla är? Alltså det kan ju inte vara så att finnas 100 talanger i Sverige eller 10 talanger ens som folk inte... Jag hade ingen aning om den här killen när han var 18-19 år. Så kartlagt måste det ju ändå väl vara, eller är det? Vågar man säga det?
Alltså, jag skulle... Tänk om vi kunde...
Alltså, inom Bayerns organisation, har man koll på vad som händer på... I Halmstad till exempel, på samma sätt som de har koll på vad som händer.
Jo, men verkligen. Jo, men självklart. Alltså, så är det ju. Men Halmstad är ju... Men tänk om vi kunde få koll på våra egna spelare i egen verksamhet. Så att vi verkligen befinner... Alltså, när vi tittar på spelare utifrån så vet vi om att alltså, vi har ju en mittback här. Eller, vi kan inte ta in den här... För att vi har ju en mittback där i Borga 17 eller vad det är. Borga 16 eller 19. Alltså, tänk om vi kunde ha sån känsla för vår egen verksamhet.
Men vi har inte det ändå, säger du.
Så vi börjar få, upplever jag. Och diskussionerna mellan... Vi har haft några möten mellan akademin och A-lag som har varit enormt bra. Där vi har diskuterat just de här grejerna.
Men jobbar du jobbar ingenting?
Ingenting med akademin.
Nej, men då
saknar du det? För jag menar, ungdomsfotboll är ju liksom ändå din...
Ja, alltså... Nej, men jag tycker att den här utmaningen räcker för mig. Alltså, på det sättet. Alltså, det är en jätteutmaning att göra det som jag gör idag. Men jag får så mycket, jag träffar jättemycket föräldratränare i min vanliga väg, så att jag får den biten där.
Går det att få någon hyfs på den?
Föräldrat, ja.
Det är bara 10 minuter kvar.
Ja, okej.
Okay. Ja, ni får härda ut.
Det är lugnt.
Ja. Men nej, jag tänkte mest på liksom, till exempel U19-laget spelar inte samma fotboll som A-laget gör. Men jag förstår, du är inte inblandad i det. Men är det någonting ni skulle kunna jobba på?
Absolut.
För att kunna spela samma fotboll? För det är väl ändå viktigt att de liksom lär sig från grunden.
Ja.
Istället för att de ska komma upp då och träna med A-lag och så helt plötsligt är det possession. Jag menar, de U19 jag har tittat på så har det ju inte varit alls samma fotboll. Utan det har ju varit mera rakt.
Mm. Du har haft en på akademin så har det varit, alltså när man har kommit ner till Årsta så har det liksom inte varit en miljö som du kan fostra fotbollsspelare i.
Mm.
Och på grund av att spelarna vet inte hur man uppför sig, de kommer inte rätt i tid, de har inte rätt kläder på sig, alltså det har varit mycket, jag säger inte att det är så nu, utan för det var 2-3 år sedan någonting. Mm.
Men ganska nära i tid. Men.
Nära i tid, absolut. Och jag tror liksom att kravställningen på uppförandet har varit fokus. Och det kommer vara det fortsatt ett tag. Mm. Och sen när vi känner att vi har en miljö på Årsta där vi kan fostra fotbollsspelare. Mm. Då kommer vi nog skruva på de här grejerna du pratar om.
Mm.
Men återigen. Jag tror att det jobbet de har gjort med att försöka få en ordentlig träningsmiljö där har varit enormt viktigt för framtiden. Mm. Av Hammarby.
Ja.
Är det liksom också ett tillfälle då när man har de där pusselbitarna på plats att akademin då knyts ännu närmare och kanske hamnar under ditt område också?
Jag tror att det är rimligt att så som utvecklingschefen är utformad den rollen, så ligger ju även akademin under den. Så det tror jag är rimligt. Och så får vi se hur det blir i Hammarby. Men jag tror att den rollen borde ligga under en teknisk direktör.
Mm. Men för att återgå liksom till din där vi började lite, din bakgrund. Du tränar BP's 89 då Albin Ekdal och det gänget. Kunde man, liksom, han var ju liksom på gränsen till att komma med i världslaget nu under VM. Kan man, alltså i så ung ålder, finns det några så här indikatorer man kan ta med sig, eller är det helt omöjligt att se vem som kan hamna där?
Nej, men alltså, det är svårt att säga att om du ska bli en världsspelare. Mm. Men i Albins fall så måste ha varit blind om du inte såg att han skulle bli någonting. Mm. Så han var helt överjävlig. Alltså. Helt över. Och det skulle jag säga att titta på Ludvig Augustinsson som också var med där. Kristoffer Nordfeldt tycker jag är han är ett unikum på något sätt. Liksom. Han blev bra när han var 15, då tog han världens kliv, då blev han hur bra som helst. Men Ludvig tydligt hur bra som helst när han var liten.
Men när du säger liten, alltså från vilken ålder hade du då?
Alltså, jag hade honom 2 år. 2010 och 2008 hade han, så när han var 14 och det året han skulle fylla 14 och när han skulle fylla 16. Nej, men verkligen. Att Albin skulle bli någonting, du ringa tvivel på.
Men du då, som liksom en av Sveriges främsta experter på ungdomsfotbollen då, debattörer och sådär. Hur många liksom i en årskull generellt har det där lilla extra? Liksom?
I ett lag eller i en årskull över helt land? Ja. Eller?
Både och. Finns det en per lag så är det mer än jag trodde. Liksom. Men...
Alltså, jag tror att många av de lag som jag har varit med och tränat på sedan de var små så har det varit såna här 8, 9, 10 landslagsmän i samma lag. Mm.
Så BP är lite speciellt på det.
Ja, alltså. Visst. Men det har varit så. jag tror inte att det bara... Jag tror att det, den där miljön, det är det vi måste skapa. Att få en sån miljö så att du när du kommer till träningen så gör du ditt bästa. Och du blir triggad av dem runt omkring. Att Simon Tibbling är bra på att dribbla, jag vill bli lika bra som honom. Jakob Une Larsson, han har sånt bra tillslag på bollen. Så det vill jag ha likadant. Eddie Ovosi kastar långa inkast. Ludvig Augustinsson, han har enorma inlägg, fantastisk uthållighet. Alltså, är med? Mm. Den här dragningskraften i gruppen är det viktiga. Mm. Så att jag tror inte att det bara finns en, utan då kan det finnas flera från varje grupp som kommer fram.
Men tror du att det finns några i akademin nu?
Ja, absolut, det gör det.
Men det är intressant, för det är mycket när man håller på med elitsatsningar. Så det är, på något sätt var det en form av elitsatsning det du själv gjorde när du var 12 år.
Ja.
Det får man ju verkligen säga.
Ja.
Så hur tidigt, för den diskussionen är ju klassisk, hur tidigt kan man se att, och åtminstone ana, anser du, att någon verkligen kommer bli bra? Sen hur bra man blir, det kan man ju aldrig veta, men...
Alltså jag tror liksom att den här diskussionen är ju rätt trist generellt.
Ja, men det präglas väldigt mycket av hjärta tycker jag, snarare än fakta.
Kanske. Alltså,
det är ganska få som ifrågasätter en 8-åring som kan spela klassisk musik eller bra, att den inte har talang eller är duktig. Det tycker man inte. Men en fotbollsspelare som är duktig säger att det kommer ju växa och det kommer hända massor med grejer. Och om 10 år vet man ingenting om den här.
Ja, men sant. Men du, jag tror liksom att... Om du sätter utbildning centralt, istället för att prata om vilka som ska vara med på träningen, så säger du så här: vi borde ha en plan med våran träning. Om vi utgår från det, då borde alla säga ja, det låter som en bra idé. Det borde alla säga. Sen så borde det nog vara så att det är rimligt att om man börjar i skolan när man är 6 eller 7 år gammal och man har läroplaner för man är 6 eller 7 år gammal, då borde det vara rimligt att vi har det inom fotbollen också. Så att utbildningen centralt, tycker jag. Och om det är så att vi tror på att man kan bli en bättre fotbollsspelare genom att träna på fotboll, om vi alla kan enas kring det, då borde utbildningen till att bli fotbollsspelare vara viktigare än vad det är idag. Om vi inte tror på att man kan bli bättre på fotboll genom att spela fotboll, men då förstår jag varför vi inte fokuserar på det. Och jag tror att många gånger så vi glömmer bort den här diskussionen, för vi är så intresserade av vilka som ska spela i laget till helgen och hur vi ska slå Kärpas bollklubb. Det är liksom det som är fokus, istället för att säga så här: hur ska vi träna? Hur ska vi jobba? Hur får vi
nästa fråga blir då, ska de bästa träna tillsammans, eller ska man ha någon form av rättvisa perspektiv där man blandar hejvilt och sen så när man är 12, då kanske man börjar. Nu har man, jag kan inte exakt det här, men nu får räkna man inte mål eller någonting, poäng och sånt till vissa åldersgrupper och sånt där. Alltså finns någon poäng med det egentligen? Eller är det inte så att varför ska inte de som bäst börja tävla mot varandra redan, men så fort som möjligt egentligen? För de har antagligen störst intresse också.
Alltså jag tror också att det stora problemet här är att om du tar till exempel hur Svenska fotbollsförbundet är organiserat, så är det så att å ena sidan så har du ett landslag som ska vinna VM och du ska ta ut de bästa spelarna. Å andra sidan har du ett folkhälsoperspektiv i det, där det är så många som möjligt ska vara med så länge som möjligt. Och det där är väldigt svårt. Alltså, hur får vi en balans i en sån här organisation? Vad ska man satsa på? Och därför så tror jag att den här frågan som du ställer, vem riktar du dig till? Mm. Alltså, riktar du till de bästa föreningarna eller tränarna i Sverige eller Norden? Eller, så här, eller riktar du till Kjell Gustafsson som tränar Ingarö? Liksom? Och nu kommer det bra spelare. Det vet vi om att det kommer bra spelare från Ingarö med Leo Bengtsson också. Men det här är så svårt. Så vem ska få jobba med det som du pratar om? Ska alla farsor och morsor kunna få selektera ett lag? Eller är det vissa personer som bara ska få hålla på med det? Jag tycker att den här frågan, om det var så att jag hade ett lag i en liten förening någonstans, då skulle jag se till att strunta i den frågan och jobba med träna så bra som möjligt och skita i allting annat. För att det är ganska ointressant. Om vi inte gör jobbet på träningen, då spelar det ingen roll vilka som är med på träningen. Mm.
Ja, jag har lite... De här analytics då, som vi jobbar med. Hur många klubbar är det som jobbar med det? Är det alla allsvenska klubbar? Eller är det...
Ja, de flesta
jobbar, jobbar med det. Okay. Men din roll då? Den är väl, ja, är den unik för Hammarby? Som att de har en...
Alltså unik i Hammarby är det första gången som man gör en sån här grej.
Ja, precis. Jag tänkte bara om det finns i andra klubbar.
Ja, alltså jag SEF håller på att jobba fram att alla klubbar ska ha en utvecklingschef. Och jag tror att vi kommer se det mer.
Ja.
Och som sagt, i AIK så har man då Peter Wennberg som har jobbat väldigt mycket med det. Han tog ju till exempel fram nu en ny identitet för AIK där. Presenterar. Jag vet inte om ni har läst. Men ni kanske inte läser.
Nej, det är förbjuden litteratur.
Men,
det är känsligt.
Jag läste inte heller, jag såg bara en rubrik.
Ja, ja. Det flashar förbi. Ja,
flashar bara.
Någon på Facebook hade länkat.
Nej, jag hade faktiskt... Jag läste att du har ju en blogg. Har jag ju snubblat över här.
Ja, det var ju länge sedan. Hade
jag. Ja, det var länge sedan.
Vi alla avlankat bloggen.
Ja.
Men du skrev en ganska rolig sak där med Instagram och Facebook. Och,
ja, då då.
Ja, du skrev att kolla på en framgångsrik spelare under 15 år så förstår du vad nästa problem är när det kommer till sociala medier och så.
Bekräftelsebiten var det
inte
det.
Mm. Så är det ju. Alltså, det är ju mycket lättare att lägga upp en skön film på Instagram och få 2000 likes än att göra sitt bästa på träningen.
Mm.
Det är ju det där är ett stort problem.
Ja, absolut. Det skriver jag under på. De lever ju lite i en bubbla, tycker jag.
Mm. Sen tror jag att de många gånger ska ju få leva i bubblan att de är fotbollsspelare och sådär. Mm. Men en bubbla att man är bäst på allting hela tiden, det är inte toppen.
Och det måste ju kombineras med en kravställning också. Yeah. Precis som det du nämnde nyss om träningskulturen nere på Årsta då, när du kom in i akademin och de kommer för sent och de har inte grejerna och det är liksom det är Reimers.
Ja, men lite så, frågan är ju då till exempel om man i skolan duschar när man är 11 år gammal efter skolgymnastiken, då är det rimligt att man gör det efter fotbollsträningen också. Och så har det inte varit på Årsta. Så det finns ju en massa grejer som man gör bättre. Jag tycker de har börjat i rätt ände där. Men kravställningen tror jag liksom att jag genom min karriär som tränare har nog varit lite för hård. Och många gånger kanske lite för kantig när det gäller mycket grejer.
Men då är vi inne på det jag snackar om, alltså lite är det elittänket då som
när du tittar på en spelare så vet du om vad högsta nivån är någonstans, och så är de inte i närheten av det så har jag liksom varit väldigt hård mot dem, och det här har framförallt gällt de bästa spelarna. Och det tror jag, om vi ska lyckas på vår akademisida, jag tror inte man ska vara, alltså så, både jag och Stefan har nog varit för hårda många gånger, men man ska inte vara rädd för att säga till de bästa spelarna i laget att de ska göra bättre. För att jag tror att det är ett stort problem. Att du har en bra spelare, sen är du så rädd om den så att du låter dem göra egentligen vad som helst. De kan komma för sent och så här. Det går ju inte.
Man har speciella regler för
det. Ja, det går inte.
Det med föräldrarna. Men nu är ju ungdomsfotboll igen i och för sig. Men de kan ju vara ganska besvärliga. Även i A-laget. Inte idag kanske, men... fem år sedan, ja, så var det väldigt...
Ingebrigtsen i Göteborg, hans farsa var ju ute på Twitter och härjade häromdagen för att hans son inte fick spela. Ännu ett sånt här litet intrikat popcornproblem för Mats Gren. Jag tycker det är lika roligt varje gång. Men
vi har ju haft farsorna,
ja, precis. Vi har
också jag har inte den kontakten, alltså, som ni förstår så har inte jag den kontakten, men på akademisidan så är det ju ett stort problem. Alltså enormt problem.
Överengagerade föräldrar, om man uttrycker sig snabbt.
Men det där är ju... Alltså egentligen så bottnar det ju också så här så här, vågar jag säga ifrån om någon gör fel? Jag har min incident förra veckan i Bagarmossen när jag sa till en... Vi hade en bil parkerad, våra unga låg och sov i bilen, det är sjukt varmt, dörrarna är öppna. Kommer förbi någon och bara smäller igen dörrarna. Ungarna vaknar. Och säger jag till, vad är det som händer? Alltså ungarna, vad håller du på med? Och det blir alltså, jag tror att jag ska bli nedslagen. Och jag tror att vi så här, och sen är jag ju van vid alltså det är i alla fall från föräldrar i akademin så där, men vi måste ha ett samhälle där man vågar säga ifrån, alltså i förorten, och också till föräldrar och spelare så att man gör sitt bästa. Det är skitviktigt. Vi får inte tappa det där. Och det måste tränarna våga. De måste våga ta konflikter.
Jo, det är ordning och så där kan betyda mycket för många med.
Men också högt i tak diskussioner, för det kan jag tänka, tycker jag ibland att det är speciellt generellt inom svensk fotboll. Det finns ju liksom inget forum kanske heller, men det heller är inte någon stor diskussion sinsemellan olika parter. Alltså hur ska landslaget spela, hur ska man göra? Alltså det är liksom folket, media till viss del mot kanske fotbollsförbundet på något sätt i vissa enskilda frågor eller jag vet inte, men det kommer man utan svenska kan det finnas ett debattprogram om hur fotbollen ska gå till, eller åker till Tyskland så kan ju folk i München ha en helt annan åsikt om saker och ting. Nu har de en rätt speciell situation där, eller liksom positioner där ska jag säga. Och det hinner inte någon annan i dag på något sätt, tycker jag helt motsatt. Det finns ju inte, eller det kommer inte upp egentligen i svensk fotboll kan jag tycka. Det är inte så mycket, det kanske finns andra forum som vi kommer in i.
Ja, du har nu hört både när Poja åkte ner till borta mot Malmö FF. Och när han också diskuterade, när han pratade om Alexander Axén som expertkommentator, alltså vilken roll han har som expertkommentator. Alltså jag tycker att det finns personer som faktiskt lyfter intressanta frågor.
Men jag tror det behövs fler. Då vill man gå på den personen sen, för just han då, vet man kan ge några citat som man kan liksom leva vidare på. Men man vill gärna hålla ihop gruppen och allt. Men det finns en jättestor diskussion om det här, hela den grejen med svensk elitfotboll och huruvida det här med alla klubbar ska lika mycket bestämmande rätt över sponsoravtalen och det ena med det tredje. Alltså hela den diskussionen är ju något som man upplever. Varför ska det alltid vara så jävla rättvist med allting? Alla klubbar, Trelleborg har lika mycket att säga till om som Hammarby har om TV, fördelningen av tv-pengar och sånt här. Det är ju verkligen rimligt egentligen. Den typen av diskussion saknas ju, i alla fall i det större formatet. Men det är... Nu hamnar vi i sidospåren.
Men apropå
stå upp och ha en åsikt och stå för den, även om folk kanske tycker någonting annat generellt.
Jag skulle vilja dribbla tillbaka till tidigare diskussionen. När du nämnde det här med resultatstyrning och eller resultatdrivet och utvecklingsdrivet. Jag tror fan, nu inser jag att du nämnde det i en annan podd, men det är en helt annan historia. Men liksom just den här, kan det gå för bra om man har liksom en långsiktig plan? Och även om jag tänker inte be dig spekulera i det, men jag kan tänka mig att det kanske har gått lite bättre än förväntat trots allt under våren. Så att nu sitter vi där med häng på guldet, och samtidigt har vi liksom, vi har en budget, vi har en strategi att förhålla oss till. Men säg nu att sista dagen på transferfönstret kommer in toppbud på Hamad, Junior och Paulsen samtidigt. Jag menar, det är liksom riktigt jävla bra bud, alla tre. Och vi har hängt på guldet fortfarande. Hur ska man agera? Liksom?
Ja,
utifrån...
Det är asintressant. Som tur var så ja, det är inte jag som bestämmer det.
Alltså,
det är absolut, jag är inte ens nära att bestämma det. Alltså, utan det jag däremot kan säga är att vi sitter i en enormt fin sits med efterförsäljningen av Dibba. Vi sitter ju på trumf när det gäller det här. Och jag känner mig enormt trygg i det vi gör just nu. Och om det är så att vi säljer spelare, så skulle det vara kul om vi faktiskt fick ordentligt med betalt. Och det kan man ju först göra när vi känner att vi behöver inte sälja någonting. Ekonomin känns bra, det är lugnt här. Då kan vi ställa lite högre krav på övriga klubbar. Men om vi sitter så här, vi måste sälja. Det fattar ju alla. Nu sitter vi i en jättefin sits. Så det är väldigt bra. Så att,
där kan man ju liksom också ta beslutet att förlänga med Djurdjic som ju redan har gjorts. Liksom.
Ja, men då kan du jobba på det sättet, helt rätt. Det var för övrigt alltså, väldigt bra gjort. Alltså. Det var kul att vi lyckades med det.
Och så hände så petade in några bollar direkt.
Ja, det var inte så här. Annars, där, det är också det gamla Bayern, liksom, den här sjukan att så snart någon har skrivit på ett nytt kontrakt så får de en 4 månader lång formsvacka. Liksom, så. Men inte den här gången. Det är nya tiden nu.
Ja, men alltså, det här är ingen före Jesper Jansson eller efter Jesper. Alltså, det är inte så det är, utan det har pågått ett arbete under en längre period. Jag tror att ni har sett den här. Det har ju varit, man har ju pratat om process och det har varit, ni är självklart trötta på det. Men det har ju varit ett arbete under en längre tid. Och det är klart att vi har ju bara jackat i det här och jobbat vidare på det.
Men hur långt, jag menar, jag förstår att ditt jobb är ändå liksom ständig förändring och så vidare, men hur mycket tycker du att du har landat det som du har liksom ändå ska implementera, alltså den här dokumentet så att säga?
Alltså, jag tycker att truppstrategin sitter på ett väldigt bra sätt. Den har blivit, alltså det roligaste, tänk om det skulle kunna vara så att man skulle kunna kommunicera den även till fansen. Så att ni fattar allting vad vi gör, så att allting blir bara tydligt.
Varför kan man inte
läsa bilen?
Nej, men det är det jag menar.
Alltså, men varför skulle man inte
kunna? Det är därför jag säger det. Det skulle vara roligt om vi skulle kunna göra det. Det skulle vara roligt. Jag är inte säker på att vi kommer landa där. Jag bara tycker att, tänk om vi skulle kunna vara så transparenta. När Stefan gick ut innan AIK och gav ut lagutställning. Det var ett tecken på att skitsamma, ni får reda på allting.
Exakt.
Vi kommer köra våran grej ändå. Och den matchen, kan ni hålla med om att det var en underbar match? Alltså inte på så sätt resultatmässigt, utan mer liksom att det var två stycken ideologier. Det var så sjukt tydligt. Det ena, vi ska göra våran grej med, vi tycker om att ha bollen. Så vi, så här, det andra, vi tycker inte om att ha bollen. Nej, trots att vi har lidit det här laget.
Vi är som bäst när vi inte har
bollen. Det var så underbart. Ja. Och jag tyckte vi var enormt tydliga i hur vi kommunicerade innan matchen. Efter. Jag bara älskade den liksom så här, ideologikampen på det sättet. Och tänk om vi kunde vara så tydliga liksom, i vilka vi är. Men
vad hindrar er från att vara det? Bara köra ett informationsmöte i september så de som är intresserade kan komma och få lyssna?
Jag vet inte.
Är det någonting du skulle kunna tänka dig att göra?
Jag vet inte. Nu var det kanske dumt att kasta upp det bara så här.
Varför jag frågar det? För att oftast under de gånger jag var engagerad i liksom på nätverk och årsmöten och infomöten och allt möjligt sånt här, så jag har alltid efterlyst transparens, att man ska gå ut och lämna ut info. Och folk är ju skitnödiga. Ja. Alltså allt är så jävla hemligt oftast.
Ja,
men jag tror att det egentligen är det så att Det enda som händer när man inte lämnar ut information, det är ju att det blir en massa rykten. Ja. Eller man bekräftar en massa falska saker som är i omlopp, för att det är det enda som finns ut att diskutera. Mm. Så att om man nu har en idé om att vi ska vara på det här sättet och vi ska agera på det här sättet och det här är våra instruktioner. Varför skulle inte fler än bara laget eller någon som är närmast laget inte kunna ta del av den informationen? Det är ju, och då säger man, men då lämnar man ut all info. Men vad fan, man har ju ett självförtroende. Mm. Det är precis det som hände i den matchen. Det var jävligt intressant att tog upp det. Mm. För det var ju en jättevattendelare.
Men det var ju tack vare det som de vann.
Plus domarna.
Ja. Domarna
jag håller helt med dig. Jag tyckte det var helt rätt agerat. Ja. För att det visar på ett annat typ av självförtroende. Istället för att hålla på och larva sig och liksom en timme innan. Mm. Och så byter man, så ger man upp där det är fem anfallare i laguppställningen. Mm. Varför gör man så här? Ja. Det är bara trams. Ja. Jag tyckte tro på din egen grej. Du började med det.
Jag älskade den grejen. Just som vi gjorde där. Men så här, transparens är ju... Ja, men jag tar med mig den.
Antingen leder utvecklingen eller så följer du
den. Helt rätt, jag tar med mig den. Jag skulle bara tycka det var intressant. Och samma sak om vi skulle... Alltså istället för att man får höra det här, du vet. Sen är det svårt det här med balansen mellan känsla och analys och så. Men istället för att höra det här, skjut.
Ja, exakt.
Då, så fattar man att okej, vi håller i bollen där för att, eller... Ja. Sen är det klart att...
Men ni slipper ju också få den frågan då, ja. Eller hur? Varje gång.
Men jag tycker att Stefan är ganska tydlig med mycket vad vi vill göra.
Ja,
och, och jag tycker att han faktiskt bjuder in. Ibland så säger han nästan lite för mycket. Och tal om transparens.
Ja, precis.
Men han är enormt duktig på att få folk att förstå vad vi gör. Mm. Så det är en fotbollsutbildning för många.
Absolut. Ja.
Men det där är ju en resa också. Och fotboll är en komplex grej. Men jag menar, jag ska erkänna att i början av säsongen, liksom, när han pratade om spelidé och taktik, jag hade svårt att då se det som något annat än floskler. Sen ser jag första halvlek mot Norrköping. Jag tänkte, nu fattar jag. Mm. Det var precis det här han menade. Och det funkade liksom. Mm. Det var underbart att skåda. Mm. Och sen har man ju faktiskt fått se några halvlekar till med det sen dess.
Ja, men framförallt så tycker jag liksom att vi har ju... Det är ju löjligt att prata om maktposition. Men alltså, man tänkte på det när man åkte ner till Elfsborg till exempel. Jag menar, spela ut dem som vi gjorde stundtals. Liksom, alltså, jag kan inte komma ihåg när vi åkte ner till den arenan. Förra året hade vi ju stått liksom och gjort spelvändningar. Men det är ju en helt annat fotbollslag, tycker jag, med Billborn än vad det var förra året. Ändå tyckte jag att det var bra förra året. Alltså, man var ju ändå nöjd för att man var så svält.
Det var ju
minsta lilla framgång är ju liksom, det blir bara som en eufori. Så nu är man ju liksom i himlen liksom. Hur spelet ser ut liksom. Så att det är ju fantastiskt att åka bort på bortaplan och liksom.
Men framförallt, för vi var inne lite på det tidigare, du, vissa spelare har ju verkligen höjt sig på en nivå som man hade hoppats på, att de, som man inte såg egentligen kanske tillstymmelsen av förra året. Men det finns ju de som har gått andra hållet också. Vi hade en som startade igår som gick ut i 58:e minuten som inte har lirat, som var glödhet i höstas. Alltså, hur hanterar man den? Men det är inte egentligen på ditt bord.
Det är ju inte min. Jag älskar ju Sander precis som ni gör. Och jag såg ju honom förra året. Så att det är klart att jag tycker enormt mycket om honom. Men det är också viktigt att förstå liksom att på samma sätt som spelare går upp. De har privatliv också.
Ja, exakt.
Vad vet jag?
Såhär, nej, precis.
Och jag tror också att vi... Tänk om det var så här att man såhär, vi har bara en spelare i laget vi kan sälja. Allt, hela verksamheten går ut på att få honom såld. Mm. Eller så har vi 16 spelare vi kan sälja. Mm. Så om vi misslyckas med att sälja en. Är ni med? Alltså, så här, tänk om vi kunde smeta ut det här så att flera spelare i laget är intressanta. Och då kan en sån som Sander ha ett halvår som det inte funkar riktigt, så kan han komma tillbaka sen.
För han har ju 3 år kvar på kontraktet.
Ja. Nej, det är ingen panik.
Så att man tar lite lugnt och känner sig, vet ni vad, vi har tittat på de andra, titta på Gilles utveckling. Ja, vad hände med hon? Så här, jäklar vad bra han var igår. Alltså, så här, junior,
Jeppe Anders,
vad är det för någonting?
Ja. Alltså, netto.
Sen Simon Sandberg. Vad är det för... Alltså, ni med? Ni kan ju lämna många spelare som man tycker är intressanta. Mm. Och inte bara för att man är bajare, utan de är intressanta för att de är fotbollsspelare. Mm.
Mm. Ja. Nej, men det är ju en skilda värld däremot. Jag kommer ihåg 2015 när våra två stora så här, framtida försäljningsvärvningar, det var Måns Söderqvist och Oliver Silverholt, och det slutade med att vi skänkte bort båda gratis liksom. Man fattade tanken där liksom. Det var spelare som kändes heta just då, de hade U-landslagsmeriter, Holland hade varit och ryckt i Måns liksom. Allting på pappret var allting rätt, sen funkade det inte och det finns tusen orsaker till det.
Men det är väl också sådär, om du rekryterar in en spelare, alltså rekryterar in en teknisk, så här, vi tar en Tankovic, rekryterar in honom, då måste han ju spela ett lag som vill hålla i bollen.
Ja, exakt. Mm.
Ja, men om vi inte håller i bollen, då är ju inte han någonting.
Nej,
men har vi bollen?
Ja, exakt.
Och det är det jag tror också, att när vi ska prata om att skapa värde i spelarna, då måste vi våga, vi måste spela fotboll. För att en enhet, ett lag som bara backar hem, är inte lika intressant.
Men varför är det så vanligt att det är tränarstyrt inom fotbollen hur lagen ska spela? För det är bara att kolla på Jurgis och hans vända i Danmark, som uppenbarligen inte alls funkade för honom. Där man plockar in en spelare som han, med hans kvalitet, och man matchar honom på helt fel position uppenbarligen. Men det här är ju inget, det är jävligt vanligt. Och jag vet inte hur många spelare man har läst om att det funkar skitbra den första tränaren, sen fick han sparken och sen kom en annan in och då hamnade han på bänken och så fick aldrig mer spela. Den historien man har ju hört liksom en miljon gånger. Det är ju ändå förvånande att det är så pass tränarstyrt, och det säger ju rätt mycket om fotbollen som fenomen, att det är jävligt mycket tycke och kanske mindre faktabaserat egentligen. Eller att det finns inga stora, en klubb kan vara stor, men hur de spelar egentligen inte spelar ingen roll. De är stora för att de är stora, de har en position på något sätt i ligan sen historiskt sett. Mm. Och det bygger inte på att de har ett speciellt spelsystem, utan det bygger på att de bara haft mest pengar och kunna köpa vem de vill. Det är ändå ganska förvånande att man inte har haft mer så, att man har, vi spelar efter den här modellen, ja, och sen rekryterar vi tränare som vill tro på den modellen. Ja. Det är ändå det är konstigt, men det är en kultur, det är en kulturskillnad där, verkligen kanske, ja, som kanske är på gång, jag vet inte. Men ja, många klubbar är ju helt, ja, men Kalmar tidigare och när han gick tillbaka till dem, det liksom bygger ju bara på att han är ju Kalmar. Mm. Det finns ju ingenting annat. Mm. Och när han inte var där så gick det åt helvete, typ. Mm. Men det är ju väldigt konstigt att driva en verksamhet på egentligen. Mm.
Men det är där, det är väldigt lätt nu att sitta och tycka att allting funkar och så. Men vi ser ju för det första sen, som ni var inne på lite tidigare, när saker och ting går lite sämre. Det är första grejen. Den nästa grejen är ju om det är så att Stefan blir rekryterad från den här föreningen. Mm. Vad kommer hända då? Mm. Om det blir så att Jesper Jansson blir rekryterad och köpt någonstans, vad händer då? Alltså, det är ju sådana där saker, och jag skulle tycka att det var vilken grej om vi kunde fortsätta på samma...
Ja, men det behöver inte betyda att även om de rekryterar eller det misslyckas med ett sportsligt sätt, behöver inte betyda att idén, konceptet är fel från början.
Nej.
Det handlar ju bara om att det kanske inte är rätt person som utför det,
ja,
på och vid sidan,
ja,
av planen.
Ja.
Men många har ju förtvivlat svårt att hålla isär här. Alltså att om det inte funkar att ha ett passningsorienterat lag, eller vad vi ska kalla det, som vi spelar nu, då ska vi helt plötsligt börja slå långbollar, för det är den enda som, men det är inte det som är lösningen. Då har vi ju fel personer som utför jobbet. Vi måste ju fortfarande tro på det som är historiskt för Hammarby. Vi ska inte bli Tjongavallen. Men det här har ju varit när det har gått jävligt dåligt under många år, och då tappar ju folk hoppet om att det ska gå att lösa, och sen helt plötsligt händer det nu, då blir man ju såhär, fan, ja, det gick att lösa. Och då är det kanske de som skulle ha löst det, så tillsatt de här personerna, de har ju inte varit rätt uppenbarligen. Det kan man ju se nu.
Det är inte så lätt det här.
Och man ställer, och det är ju svårare om man säger att vi ska vara utpräglat på det här sättet,
verkligen,
som kanske inte alls går i stilen med hur fotbollsspelare generellt utbildas i Sverige. Då blir ju kraven ökar enormt.
Ja.
Men det behöver inte betyda att det är fel att ha de kraven eller önskemålen.
Nej, jag bara tycker att det är enormt kul att vi har fått möjligheten att göra det här.
Ja.
Och att det är inte bara något som har hänt över natt, utan vi har liksom, när vi kommer in så är de så här, alltså hela organisationen har varit så här, nu kör vi. Och det har bara varit jäkligt roligt. Vi hoppas att vi kan fortsätta på det här sättet. Och att det ska vara enormt roligt att göra resultat med den här föreningen. Faktiskt.
Ett SM-guld hade ju smakat fint. Eller vad säger du som ska bort?
Ja, precis. Nej, 2019.
Ja.
Då åker jag inte till Dubai.
Så du är fine med att sälja Hamad Junior och Paulsen alltså?
Kring och bara. Men det där är också en diskussion man har. Där folk säger så här, vi kan inte sälja någon till världen och vi ska behålla dem till varje pris. Fast styrkan i en organisation sätts ju på, verkligen bevisas ju, om man kan ersätta spelarna. Det ska inte vara panik om någon flyttar. Sen är det klart att den som kommer in kanske inte levererar från dag ett, men det har ju varit ett av våra problem. Så fort du får fram någon bra försvinner, så har nästan aldrig ersättarna kunnat leverera. Då har man sagt att det är fel att sälja, men säljandet måste vara en naturlig del. Det ska ju vara så. Vi är i näringskedjan, har vi vår plats.
Ja.
Men det är att hitta ersättarna som är den stora utmaningen. Så att om vi säljer, om Hamad försvinner eller Jeppe eller Paulsen, då ska vi ha någon annan eller ett par andra som kommer in och som kan på något sätt kompensera.
Mm. Det går nog, fast det finns bara en Björn Paulsen.
Ja, det är möjligt, men då får vi ta in någon annan som är bra.
Men sitter, jag vet att vi börjar på kort
ta sista frågan.
Okay. Ja. Men sitter liksom alla killar med i A-laget nu då, med någon sorts individuell utvecklingsplan? Alltså,
nej, det skulle ju vara roligt om, alltså, vi måste. Sen är det också så här att återigen, min erfarenhet är att jag vill pusha åt det hållet. Mm. Men jag vet också om att man kan inte, du kan inte pusha för mycket in så här. Det får inte bli för mycket data, det får inte bli för mycket text, det får inte bli för mycket skola liksom så där. Och så jag slits hela tiden mellan det där hela tiden. Mm. Det ska vara roligt att gå åt det hållet så att det blir en ännu tydligare individuell utvecklingsplan för alla liksom. Det måste jag säga.
Ja, men här är liksom dina mål för 2018, här är dina mål för 2019, här är den klubb du ska spela för 2020.
Ja, nej, men det är ju helt klart möjligt, och jag tror också att man ska börja sätta värde på jag skulle vilja att man sa ett värde på de här kategorierna vi har, att man vet exakt att okej, den här kategorin spelare, om vi köper in dem för x kronor, då ska de lämna för x kronor också. Ja, det är okej med ett nollresultat i den här kategorin. I den här kategorin, då ska vi göra, vad vet jag, fem gånger vinst eller något sånt där. I den här kategorin så, och så sätta ett värde på varje match. Alltså, om man deltar i en match, vad är det för värde i det? Mm. Och så här, och så att vi kan, hur räknar jag värdet på en spelare internt? Så att det ska vara skitkul. Så man kan få in liksom sådär. Så att, ja, det finns en massa roliga saker kring ekonomi och så. Mm.
Det är faktiskt bra. Där tror jag man skulle kunna ha en hel podd om någon annan gång.
Ja, fotbollsekonomi.
Utan mig då. Alltså,
hade sommar.
Jag är bara här för att dricka öl. Jag fattar inte vad ni håller på. Nej, men du hade väl önskat en låt, va?
Ja, just det.
Tänkte vi avsluta här med det.
Ja, det var kul. Ja. Jag lyssnade väldigt mycket på Pearl Jam när jag var för ett tag sedan. Mm. Och Black tycker jag är en fantastisk låt. Mm. Så där vill jag.
Ja, Pearl Jam är en av mina favorits. Passar jättebra. Då kör vi det. Tackar vi för att du kom idag. Det var jättekul, intressant snack. Drog ut på tiden som vanligt. Men det får man vara. Så hörs vi, ja, men vi hörs nästa gång. Det är bra. Tackar. She's a girl to
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.